Podplay.
Veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Renault och Volvo Car i Kista. Har jag nämnt något om plug-in hybrider tidigare eller? Jo, det vet jag att jag har gjort. Nu har faktiskt vår bostadsrättsförening, de har haft en sån här enkätundersökning gällande hur många som funderar på att skaffa elbil eller så här plug-in hybrid i framtiden. Och jag kryssade faktiskt i, utan min frus vetskap, så kryssade i att vi har som mål att byta till en sån här plug-in hybrid inom 6 månader. Och när vi i vår familj, då, vi är ju 2 vuxna och ett barn på 2 år, och när vi kikar på Renaults utbud gällande de här bilarna, då lutar det mot en plug-in hybrid av någon av modellerna, Captur eller Megane. Ja, jag kommer få återkomma här i frågan, men det är de bilarna som jag tycker skulle passa oss bäst. Ja, är du sugen på att provköra Renaults trevliga och prisvärda bilar, så ta en tur ut till Volvo Car i Kista, vet jag. Där blir man alltid väl omhändertagen och ja, hälsa gärna från mig. Som jag nämnde, det är Snutsnack. Varmt välkommen. Dagens avsnitt så har jag en gäst som heter Per Emil. Och än en gång när jag sitter och pratar med en polis, så slår det mig hur mycket arbete som poliser gör som aldrig kommer till allmänhetens kännedom. Saker som sker dagligen just nu och som tyvärr är av en karaktär. Och arbetsmässigt så är det någonting som man egentligen inte vill göra, men någon måste göra det. I det här fallet så är det polisen. En sorglig historia som Per Emil kommer berätta, tyvärr. Men en upplevelse som man förstår sitter kvar i hans minne sedan tidigare. Glöm inte att om du gillar podden så kan du bli Patreon, ta del av bonusmaterial och lite annat på Patreon. Och det gör du genom att gå in på patreon.com/snutsnack. Vill du inte göra det, vilket är helt okej, så finns vi på Facebook och vi finns på Instagram. Så då kan vi ses där helt enkelt. I övrigt så säger jag bara, var försiktig där ute. Det börjar lätta upp med den här jäkla pandemin. Men var försiktig ändå. Och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
1310 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Bra, klart.
Varmt välkommen till Snutsnack, Per Emil.
Ja, tack.
Det är ju så här att det inkommer ju ibland lite så här tips till mig om vem man ska vara som gäst. Mm. Så hittade jag gäster på lite andra sätt. Förra veckan Annika hade jag hittat på Instagram, och när hon väl satt hemma hos mig och vi satt och snackade, så framkom det att hennes farsa hade varit grovt kriminell. Och det är spännande. Men jag fick faktiskt ett mejl, eller om det kallas för mess eller man säger på Facebook, där en, ja, vi kan väl benämna det som en före detta kriminell person, hade haft erfarenhet att träffa dig. Och det var så fina ord. Så jag tänkte, den här snubben måste vi försöka leta upp. Men här sitter du i alla fall, den här snälla medmänniskan som hon beskriver, Per Emil. Vem är du?
Ja, vem är jag? Jag är 49 år, bor i Nyköping, jobbar i Nyköping. Jag har väl jobbat som polis i 13 år. Gick polishögskolan 2006-2008. En så kallad postorderpolis, eller pluggade distans.
Ja, jag gick distansen.
Har hört att man kallas för, men nej, alltså, det finns mycket fördelar med distansutbildning, speciellt om man har familj och sådär.
Ja, just det.
Slipper det här, pendla. Nu fick jag i och för sig pendla till Katrineholm då, som ligger i Sörmland där jag jobbar då. Men jag för mig att det var 6 veckor tror jag vi körde liksom i block på hemmaorten. Mm. Och sen var vi uppe här på Sörentorp då och examinerade 2 veckor. Så då var det, ja men, tentor och sånt, och sen var det nya föreläsningar, nya liksom block vi gick in i.
Och då gjorde ni de här praktiska momenten också på Sörentorp?
Ja, men det gjorde vi också. Men vi hade mycket den här bilkörningen, självskydd, skytte. Det gjorde vi på myndigheten, hemmamyndigheten. Okay. Så då gick vi runt mycket, både i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping. Så att fördelen där var att man, du vet, man kände ju blivande kollegor när du var färdig. Du hade koll på lokaler. Alltså mycket sådär som är oro annars när man börjar. Liksom. Vet inte vad man ska, vart man är och fan, så här, orientering i ett hus kan ju ta en månad liksom att hitta.
Men vad gjorde du innan då? För nu har du berättat din ålder och när du började på skolan. Så du var ju liksom inte 19 när du började plugga till polis. Vad gjorde du innan?
Jag var ju vuxen. Jag var ju 34 när jag fick för mig att jag skulle göra någonting med mitt liv. Jag jobbade inom industri ganska händig så. Jobbade länge som kvalitetstekniker på ett större företag som tillverkar avgassystem till lastbilar och sådär. Alltså hyfsat, ja men kul, jag är en sån som ofta går all in i det jag gör, så att jag tyckte om den arbetsplatsen. Men någonstans där börjar man ju fundera efter att ha gjort någon utlandsmission. Det var ju ännu längre tillbaka, 96 då, men där någonstans så kände man att det var fred i Bosnien, var hyfsat lugnt, försökte hjälpa civilbefolkningen som militär, och det går ju inte riktigt ihop liksom. Militär och civilbefolkning är ju inte kompatibla när det kommer till att det blir upplopp och sådana saker. Men jag kände att man ens gjorde en nytta när vi var där, men jag kände så att fan, man skulle kunna göra mer med livet, och det där växte väl liksom. Samtidigt när jag kom hem, bildade familj, hade träffat min fantastiska sambo som jag fortfarande tillsammans med 25 år senare. Någonstans där hon var färdig med studien, jag tänkte så här, fan, polis, det skulle vara någonting liksom. Och hon var färdig studievägledare, jag kände att jag har chanser. Och skickade in en ansökan, och av någon anledning så kom jag in då. Så och trodde väl någonstans att man kunde vara med och förbättra och göra nytta. Känna att man gör nytta istället för bara tjäna pengar eller.
Men nu när du ändå har jobbat ganska många år som polis, känner du att du gör nytta?
Ja, men jag tycker det. Alltså man gör skillnad, alltså både i smått och stort liksom. Folk hör ju av sig emellanåt så här, jobbat man ska ta, jag började uniformerat och körde 2 år, och sen så har jag min bästa kompis och min äldsta kompis Niklas, han kör knarkspåret, och han var ju polis några år tidigare än mig. Och jag fick ju upp ögonen för det där, och efter 2 år så lyckades komma in på rotationstjänst, och en kille hoppade av ifrån den gruppen då. Det var ju en gatulangningsgrupp, en störningsgrupp då, som fanns fram till 2015. Och jobbar mycket med ungdomar, med missbrukare, och alltså folk hör ju av sig emellanåt. Man springer på dem på stan och frågar och går för dem, du vet, sådana man har plockat på ringa,
förbruk av narkotika,
ja, och sånt. Ja, men alltså var det missbrukare, och man har fan jagar dem överallt, och sen pratar man med dem och det går bra, och då säger de så här, fan, alltså jag fattar ju att ni jagade oss när vi var yngre liksom. Så att ibland kan man ju ens känna att man gör nytta, att man har påverkat dem.
Utan att berätta vem den här personen är då, som hörde av sig till mig, så var det ganska mycket i det här mejlet. Det var ett väldigt långt mejl, ska jag säga, som beskrev liksom bakgrund och sådär. Men den här personen lovordade också dig och ditt sätt att vara. Och det framkommer i det här brevet att den här personen, vi kan säga det är en tjej, men för att det blir lättare då, men hon har varit hemma hos dig efteråt och så vidare, och det tänker man, men poliser som liksom har kontakt, hon har kunnat ringa dig när som helst och kunnat kontakta dig, och hon känner även din fru och så vidare, och det här låter ju som någonting som jag har hört om det här förut, och att det händer ju, och det kanske mindre ofta på ordningen då, men när man, som jag också, jobbade otroligt mycket civilt och med missbrukare, så här, man kommer ganska nära människor. Men kan du berätta för lyssnarna som inte är poliser hur det kan gå till att det liksom uppstår en sån här situation när man får den här kontakten och så vidare och så vidare. För jag tror att många inte förstår att det här ens försiggår överhuvudtaget.
Ja, alltså just den här, jag vet ju vem det är du pratar om, och det var egentligen en ganska enkel spaningsinsats vi hade. Vi visste att den här killen, visste inte om den här tjejen då, den här killen hade fått hem amfetamin. Och vi tänkte vi skulle lägga vantarna på det så han inte säljer vidare. Mm. Vi vet att han var en känd säljare. Ja, står egentligen och väntar i utanför porten. Hoppas att han ska dyka upp så vi kan liksom fronta han. Kolla vad som händer. Och han kom ju utsmygande efter en stund och vi började snacka med han. Och så som jag kan komma ihåg det så har han amfetamin i påse liksom. Och när vi är på väg upp där, då skriker han i trapphuset. Spola! Skriker. Det bara ekar i hela trapphuset. Och vi är fort upp in i lägenheten. Och där är en tjej i lägenheten. Ung tjej. Han är väl typ i min ålder. Eller var väl då i alla fall runt 40. Och den här tjejen som är där, hon är väl knappt 20 liksom. Mm. Så det är så här udda par liksom. Och det kan man ju se i de här narkotikasammanhangen. Att det är så tråkigt att se, för det sker ett utnyttjande. Mm. Unga tjejer liksom som har fastnat i det här hänger på dem som har god tillgång. Liksom.
Och det är oftast kanske de som är etablerade och som har god tillgång.
Ja, men så är det ju. Så är det ju. Men det blir ju, vi hittar ju mer, spolar inte ner, utan de lägger ju liksom på det här klassiska stället i vattentanken på toaletten. Liksom. Uh-huh. Ligger och guppar några Redline-påse med, jag kommer inte ihåg, 20-30 gram kanske. Mm. Så. Men portionsförpackat, misstänkt försäljning. Så in med den på station och hon tjejen är ju jätteledsen. Alltså ingen märkvärdigt så, och just i det där skedet var det liksom inte, vi har superpåtända var bägge två, de var gripna, vi lämpar väl av dem, börjar avrapportera, men jag har en sån känsla att fan kan inte släppa det här riktigt, det stör mig lite att den här unga tjejen är med den här killen, så jag går ut i arresten och jag, så som jag kan minnas så säger jag till henne bara så här, vad fan, liksom vad gör du för någonting? Du är ung liksom. Du har livet framför dig. Och jag kände, någonstans kände jag bara att jag behöver säga det här. Så jag gick ut där resten och jag sa det bara till henne. Och sen så liksom, ja, tyckte att hon borde tänka över sin situation liksom. Att det kan bli så mycket bättre än det här. Och det var egentligen det jag sa och lämnade det där. Det som är roligt är att 4 år senare så hör den här tjejen av sig. Mm. Och då säger han bara, men du kommer ihåg mig. Och så här, man letar i minnet lite och fan, jag kommer ihåg att just jag gjorde det här. Och då säger han så här, men det går bra för mig nu. Jag har varit på behandling, jag har bott hos en familj och hon har pluggat, hon har tagit jägarexamen. Hon har nu på senare tid liksom träffat en vettig kille. De har hus, hon har vapen, hon har allting. Hon liksom älskar sitt liv nu. Och det är så jävla fantastiskt. Jag vill inte ta på mig liksom hela... Jag kanske sådde ett frö, men det är hon som har gjort jobbet. Så enkelt är det.
Just.
Och jag tyckte det var rätt fantastiskt. Och hon hörde av sig och liksom sa så här. Då sa jag så här, men fan kom förbi då. Vi tar en fika. Kom förbi polisstation. Kan ta en fika och snacka väl lite. Och liksom vad du kommer ihåg, vad jag kommer ihåg. Och lite på den vägen är det. Och... ja, hon har hört av sig liksom hört av sig när hon har haft lite bekymmer så här med skola och frågat lite råd om livet och jag har svarat och nej, men när hon varit förbi i Nyköping där jag jobbar så ja, men då har jag sagt det, fan kom förbi, ta en fika.
Hemma alltså?
Ja, hemma. Det är inga konstigheter. Hon har skött sig bra. Det är en fantastisk tjej liksom.
Mm.
Så, ja, jag vet inte. Solskens historia. Det är kul när det blir så, liksom.
Ja, men absolut. Jag tycker att det är väldigt, väldigt häftigt. Och de här fröna, jag tror man har försökt någon gång, man eller jag har också försökt så frön, men ibland så märker man att det är bara som att på teflon... pannor, alltså folk inte, men det kanske finns situationer i människors liv där man är liksom mottaglig för den här typen av liksom information eller uppmaning eller någon form av eftertänksamhet. Och hon kanske var det i det här läget.
Ja, det kanske var tur liksom.
Ja, eller tur för henne, ja, liksom, ja, absolut, verkligen. Absolut. För det är häftigt också att få ett sånt mail där man förstår att polisen, när man läser det visste jag sen innan också, men när man förstår liksom att polisyrket sträcker sig så mycket vidare liksom än bara det här gripen, ringer åklagaren, åker hem och sova och så vidare och så vidare. Och särskilt kanske på en ort som är inte en miljonstad liksom, utan där man kanske finns en chans eller risk då för vissa att stöta på konstaplarna som har gripit den liksom.
Ja, men så är det ju. Och alltså jag tror ju än så nu. Vi har haft en liten resa från det här med gatulangens grupp som blev upplöst. De trollade bort oss lite in på UL. Men vi fick fortfarande fortsätta med vår verksamhet, jag och min kollega.
När du säger UL då, vad menar du då?
Ja, alltså det är utredning, lagföring.
Bra.
Så vi hamnade där då. Och sen har vi hamnat nu då under områdespolisen i Nyköping.
Mm.
Och där får vi fortsätta verka då och jobba civilt. Alltså vi har ju, de etablerade missbrukarna, vi har ju bra kontakt med dem. Det är enkelt, du vet, ska de in på förhör så vi hittar ju dem rätt ofta liksom.
Mm.
Och det här med en småstad, alltså när vi ingriper, ja, behövs det, vi liksom fasta resoluta, annars så, du vet, man måste ens hålla en... Alltså, jag är av den övertygelsen att man kan ge dem tid. Alltså, vi har inte så jävla bråttom att slita in någon ifrån gatan. Alltså, ska personen in och han står med mig så kan han gärna få stå och prata lite med mig.
Mm.
Och jag pratar gärna in honom i bilen också istället för att det uppstår en situation.
Just det.
Och skulle det uppstå en situation, då är det så pass många, speciellt kring krogstängning. Då, folk som inte har sett och det blir en våldsam situation, då blir det ju ofta så här, ja, men det är för mycket våld, poliserna är brutala och så vidare.
Mm.
Men har du stått där och pratat en stund, då har folk hört. Alltså hur man säger, ja, men var vänlig och sätt dig i bilen, de händer tagen nu på grund av det här och det här. Alltså du skapar en förståelse för de som ser vad du håller på med också.
Mm.
Och jag tror att det är, liksom, eller det är jävligt viktigt att liksom visa det istället för. Sen så är det såklart, det är lite olika från olika situationer. Men sällan man har så bråttom att man behöver liksom, ja, om det inte blir liksom handgripligen, att den personen börjar vifta omkring sig, ja, det är klart, då är det raka vägen in i bilen. Men annars så...
Men när lärde du dig det, eller när fick du den känslan att det inte behöver vara bråttom och att man har tid att snacka så här? Har du alltid haft den, eller har du lärt dig det av någon annan polis, eller är det just att jobba civilt, eller...
Jag vet inte, men jag kan inte riktigt svara på det. Jag kan inte säga att det är någon som varit så här förebild att man ska snacka in alla i bilen så. Men alltså, schysst bemötande, och skulle det inte bli det, då får man liksom ta det in på stationen. Blir det våldsamt ut, då tar man in på station, snackar igenom och liksom, fan tråkigt att det blev den här situationen. Men det var ju på grund av det här och det här liksom. Man, det är liksom viktigt att borsta av människor som man har varit hård mot också.
Mm. Jag kommer ihåg när jag jobbade på Norrmalm i Stockholm, och vi jobbade civilt, och vi var ju också mycket mer benägna att prata med folk, skulle jag vilja säga. Och jag hade en diskussion med en uniformerad kollega på Norrmalm som menade helt seriöst att han pratade bara med bus, som han då benämnde bus, alltså de som då anses kriminella, om han var tvungen. Allt annat var onödigt snack.
Okay.
Och då är jag så, du har ju helt missuppfattat din roll liksom, att, och sen ska du få ut någon form av information av någon, eller få någonting liksom överskott utöver det som du kanske just handlar om, för det kan man ju få ibland.
Ja, ja.
Så då kan man inte jobba på det sättet.
Nej. Och det är intressant det du säger, för att mycket av arbetet man gör som civil är ju att man vill ju ha information. Alltså du kan ju bygga upp en en relation med en person. Alltså inte personligt att du har missbrukare som är hemma och fikar hos din familj. Nej. Utan det handlar om att bygga en professionell arbetsrelation.
Mm.
Och många gånger om du är en schysst person och liksom du bryr dig om den människan, för det är ju en människa även fast det är en missbrukare, så kommer det en vacker dag, så kommer det liksom att på något sätt betala tillbaka sig.
Mm.
Alltså jag tror ju på det. Mm. Och det är många, alltså det är klart, får ju mycket uppgifter från alltså sådana som är kriminella.
Mm.
Det är, så är det ju. Och det bygger lite, det är ju mitt arbete, det bygger mycket på det också.
Mm.
Och få information, hämta information.
Varför lämnar kriminella människor information till dig då?
Varför?
Ja, varför?
Nej, för att de tror att jag, eller tror, de... Jag hoppas de tycker att jag är en schysst polis liksom. Sen alltså dels det, men sen skulle jag väl säga att man ska inte underskatta att om de har fått hem ett parti narkotika, så kan det ju, det fattar jag också, om han helt plötsligt, som aldrig hört av sig tidigare, lägger en annan kille som vi också vet säljer, då handlar det om konkurrens.
Mm.
Då vill jag han att vi ska plocka honom, men vi är inte dummare än så, att då förstår vi att han har ju också ett parti som han har av sig till oss liksom.
Mm.
Så att det är lite egen konkurrens och många gånger är det så att en del missbrukare, alltså det är ju vanliga människor och ibland tycker de ju, fan de tycker ju illa om saker som vi gör också. Det är ju många som till exempel blir förbannade på att någon säljer till ungdomar.
Mm.
De har ju en sån insikt.
Just det.
Så att sådana kan jag ringa och säga att den här killen eller den här tjejen säljer till unga personer. Fan inte okej alltså.
Mm.
Och samtidigt vet vi att han säljer ju till andra, men fan, det är ju värdefull information. Och
kan det finnas också ett inslag av spänning att så att säga samarbeta med polisen och lämna lite gula nyan, och att det finns inslag av liksom lite adrenalin för den personen också,
lite agentromantik.
Ja,
men så är det ju.
Mm.
Och alltså någonstans i det där så ofta kan man ju läsa en person efter ett tag. En relation handlar ju om, och man märker ju när du pratar med en person och är genuint intresserad av en person, så märker du små saker vad folk går igång på eller inte går igång på. Liksom om någon säger så här, fan, information jag skulle väl lämna för att det liksom, och sen så vet man så här, men han tycker om polisen lite ändå, han tycker det är lite spännande.
Mm.
Om man då skulle dra så här, du fan, möt oss parkeringen där och så hämtar vi upp honom liksom, och så kör vi ut i skogen och så tar vi ett snack liksom. Det kan jag tycka, han är skitspännande liksom.
Mm.
Och det är ju sånt som man får ju hitta liksom. Vad har han för trigger?
Fast det är ju spännande också, tycker jag. Ja. Kan tycka man har gjort så. Det är ju spännande när man inte också vet riktigt vad man ska få för information. Det kan ju vara någonting som är, man bara, det här var ju ingenting egentligen att ha. Nej. Men det kan ju också vara någonting som är väldigt adekvat och som verkligen så här, kanske fått några indikationer på innan och så bara, okej, det här är verkligen något som kan stämma. Så det är ju lite, jag tyckte det var lite spännande som polis också. Om man kanske inte är spännande på det sättet att man sitter med tokpuls hela tiden, men i yrket liksom är spännande att få de här pusselbitarna och få ihop dem. Och så här, det tyckte jag var rätt spännande. Alltså.
Ja, men ja, det är klart. Och jag förstår att de uppskattar en kvittens. Men de är ju i det kriminella.
Mm.
Om vi gör tillslag på där vi har fått tips om, det får ju de reda på ganska fort. Liksom.
Mm.
Så det är klart, de ser ju en handling som blir en effekt. Liksom.
Mm.
Så att, det tycker de ju om.
Du berättade att du var bara 2 år på ordningen egentligen. Och sen så, alltså hyfsat kort tid.
Ja.
Vad skulle du säga, varför har du fastnat då för det här civila och inte sprungit ner på ordningen och åkt radiobil igen? Vad är det som gör att, vad är det som lockar att vara kvar i det här civila polisarbetet?
Alltså, jag vet inte, alltså jag skulle säga att vi gör en del ordningspass.
Mm, mm.
Och jag tycker att det är fan, det är riktigt kul också. Alltså jag tycker det är jättekul att köra ordningspass också. Men att jag blivit kvar i civil, alltså jag vet inte, men någonstans där känner jag att man kommer lite närmare in på människor.
Mm.
Jag tror att uniformen har en liten effekt att det liksom, det är alla, det är polisen alla liksom.
Mm.
Det roliga är att de känner inte igen Busarna känner inte igen mig när jag har uniform på mig. Eller, så det, så. Inte, nej, nej, det gör han väl i och för sig, men inte så direkt.
Men då känner jag ändå mer när du kommer civilt. Liksom.
Ja, ja, men kommer jag gående på stan, de morsar ju sådär. Jobb, liksom jobb, är du ute och jobbar eller? Ja, jag jobbar ju alltid. Och sen går man liksom in och har ett ärende och sen så tänker de, ja men han jobbar inte. Och sen kan man plocka dem lite längre bort.
Men hur är det då att träffa på folk som du kanske har gripit och omhändertagit i tjänsten och så stöter du på dem på stan och så här. Hur är det för dig?
Nej, alltså egentligen jag har inga problem med det.
Nej.
Det är väl ett tillfälle jag så där blivit hotad privat. När jag var ute privat.
Mm.
Men annars så... De flesta jag har tagit in och som vi har tagit in är ju... Det är ju människor som vet vad skillnaden på rätt och fel, även om de missbrukar. Liksom.
Mm.
Det finns inget ont så. Liksom. Ibland vinner vi och ibland så vinner de. Så enkelt är
det. Just det, men det där är intressant. Det är liksom den gamla skolan på något sätt. Och kanske för den, om man tänker på den lagstiftning vi har, liksom, att den är skriven också för den... Liksom det här att man på något sätt vet vad som är rätt och fel. Jag kommer ihåg. Ja, men det är också något så här, det här skambegreppet också. Man får inte så lång straff, men alla vet att man har suttit i fängelse. Det är pinsamt. Liksom. Men det har ju helt suddats ut bland de kriminella liksom, som verkar idag. Att det funkar inte. Det känns ibland som att det är ett rättssystem som känns lite...
Förlegat.
Ja, lite förlegat kan jag tycka. Men det beror väl på vilka... Eller vem man pratar med såklart också. Så är det nog. Det här civila var ju någonting som verkligen... Jag har jobbat nästan bara civilt. Och du sa någonting som jag tycker är intressant. Att man kommer lite närmare. Och det är verkligen något som jag tycker att jag gjorde. Alltså att jag verkligen kom nära folk som hörde av sig och ringde. Och kom med tips och sånt. Jag tyckte det var... oerhört spännande att komma så nära liksom. Ibland kommer man inte nära gripande tyvärr, men man kom nära liksom den världen.
Aha.
Och det kändes som att vi civilpoliser då, som vi som var på Gotlandsgruppen på Norrmalm och sen på den ravekommissionen och sånt, och de kriminella som var i den bubblan, vi var liksom i den bubblan och sen var ordningspolis och sånt lite utanför. Det var inte alla som fattade riktigt det där. De kallade oss för kisskommandot och sådär. Liksom det, vi jobbade på... Ändå var det vi som grep och tog även de grövre brotten. Och så där. Det var som att ordningen och vi inte alltid lirade. Liksom. Kan du känna det någon gång också?
Alltså, nej. Inte. Alltså, grejen är att Nyköping, där jag jobbar... Alltså, vi är otroligt beroende av ordningen.
Mm.
Ordningen är ju våran backup i mycket. Liksom. Det är jag och min kollega som jobbar mest civilt. Så att vi är jätteberoende. Vi har jättebra samarbete däremellan. Mm. Det finns liksom inga... Det finns inte så mycket vi och dem på våran lilla station. Liksom. Det är liksom ett fantastiskt klimat skulle jag säga. Om jag får lite reklam för Nyköpingspolisen.
Ja, det får du göra, det får du göra.
Nej, men alltså, och jag tror det liksom är från löst och ledigt ända upp från högsta chefen. Liksom. Det är inte så superstrikt. Har man några bryderier, då kan man prata med honom. Han är schysst, han är med ute och åker.
Mm.
Visar liksom att han också kan. Han är ju gammal polis sen länge. Liksom. Så att, och det genomsyrar allting, så att... Nej, jag skulle säga att vi är jättebra. Liksom. Vi är beroende av ordningen.
Det är fördelar. Det finns ju fördelar och nackdelar med allt. Och kanske så en mindre ställe där man verkligen är beroende av varandra. Måste veta. Ibland i Stockholm visste jag inte vad vissa avdelningar gjorde nästan. Och det var några civila lirare som sprang omkring och gjorde någonting. Så var det någon kommission eller vad man ska kalla det. Så det tror jag det är en fördel i en lite mindre stad kanske. Jag brukar alltid fråga min gäst om en händelse som sitter kvar i minnet av en eller annan anledning, som är starkast kvar i minnet. Har du någon sån händelse i ditt polisiära historia?
Ja, men det har jag ju. Och jag har ju lyssnat på podden. Jag visste att den här frågan skulle dyka upp. Har ju funderat lite och tänkt så här, fan, skulle ta någonting i bakfickan som är... Du vet, rolig och trevlig och allt sånt där. Men fan, jag har en tragisk händelse som inträffade för något år sedan. Mm. Och vi hade kört, jag och min kollega Niklas hade kört ett nattpass uniformerat på IV.
Mm. Det är väl nästan, i uniform alltså?
Ja, uniform. Mm. Och det är ju så här, vet man, man är gammal, man börjar bli gammal, man är gammal. Och ja, du vet fan, mellan 4 och 5-6 där någonstans, då är man ju, ja, man är ju ett vrak.
Ja, sen, jag var alltid
sen,
också.
Sen vaknar man till liksom. Men lagom vi ska nästan köra ner bilen, och då har det varit ett ingripande i en mindre stad i vårt polisområde då, där en kvinna mådde jättepsykiskt dåligt. Och av en slump så har man väl, ja, man kollar upp lite, hon varit skickad upp till, om jag inte missminner mig, upp till PIVA i alla fall. För hon var ju jättedålig liksom, alltså, psykiskt. Ja, mådde fruktansvärt liksom. Och jag tror ytterbefälet där gjorde vi lite slagningar och såg, fan, hon har ju 3 barn liksom, måste ju kolla till så att allting är OK där.
Mm.
Och han säger det, fan, jag sticker upp till lägenheten och kollar så att det är lugnt där.
Är du med då utanför eller?
Nej, inte alls, vi är ju nästan så där, så att du vet, man har nästan tagit av sig vänsterskon i bilen för att det är på väg hem liksom, så kör ner.
Jag fattar.
Men då frågar vi så här, ska vi haka på? Ska vi, vill ha med honom upp? Nej, men det är lugnt, jag grejer det här, säger hon. Och sen, alltså bara 20 minuter ställer, jag tror fan vi sitter i bilen och ska köra ner i garaget. Då hör jag på radion när han ropar upp, man hör direkt på rösten att det är någonting som är så jävla tokigt liksom. Bara, Niklas Premier kommer hit liksom, kör hit bara. Och väldigt kort så här, och jag fattar ju direkt, det måste ha hänt någonting i lägenheten, det måste gälla någon barn.
Mm.
Och jag vet min kollega säger att fy fan, det här vill vi liksom inte vara med om. Det är det här man har mardrömmar om, att man ska åka på överhuvudtaget.
Hade ni den känslan i bilen?
Ja, alltså du vet, ofta när man åker, du får någonting från ledningscentralen och säger så här, ja, men misshandel lägenhet, och då, alltså man börjar ju prata med varandra mellan kollegor så här, fan vi åker, vad har vi på väg till? På väg till misshandel liksom. Vi kollar upp vilka som bor på adressen och grejer. Alltså i det här läget så sa vi direkt så här, det är en av barn som är död. Alla barn kanske är döda liksom.
Mm.
Och du vet, det, när man blir lite stressad, nästan lite så här som man går in i konen, det börjar nästan vissla lite i öronen och alltså hög anspänning på framkörningen, och framkörningen kanske var 7-8 minuter eller någonting.
Mm. Vad är det som virvlar i ditt huvud då?
Nej, alltså jag tänker, alltså hon har haft ihjäl barn eller någonting.
Mm.
Det är liksom det jag tänker. Det här kommer vara, och jag hör ju på ytterbefälet eller på Per då, att han är ju liksom, det är inte hans normala röst. Jag vet, vi kommer fram, vi springer upp, hittar lägenheten, och det är alltid så här när man, fan, vi stormar in i lägenheten, och där någonstans har man ju inte, du vet, man är ju så jävla fokuserad. Så att liksom, kollar, Per står där, vad håller han på med? Och jag ser liksom hur han har en telefon i handen, och han står och gör kompressioner på, ser ut som en liten docka som ligger på marken.
Mm.
Och jag ser liksom att det är ett jättelitet barn som han liksom försöker göra kompressioner på, ambulanser på väg. Och han direkt bara så här, stäng av ljudet på tvn och kolla efter barnen liksom. De andra barnen. Och det är första, jag ser liksom, vi har ju ett barn som nästan är dött, vi vet ju inte.
Mm.
Och tänker så här, fan, de andra barnen liksom. Och du vet, river igenom lägenheten, ingen stor lägenhet. Det kommer ytterligare en patrull till platsen, ambulansen kommer dit, ambulansen tar över liksom kompressioner och liksom försöker få liv i det här lilla barnet liksom. Och jag vet när vi går in i ett av rummen där och Per har precis blivit avlöst liksom, hur vi, du vet, när den här anspänningen släpper och du vet man bryter ihop i 10 sekunder, står kramas och gråter och fan, då är det ingen bra dag på jobbet liksom. Det är tufft som fan alltså. Men man samlar ihop sig där och man får ju skruva på locket tillfälligt liksom. Går ner, pratar med andra polispatrullen som är där. Mannen kommer till platsen, de är särbos på något sätt.
Okay.
Eller om han har tagit sig från, jag tror han var i en annan stad med ett av barnen också. Och han är där liksom, var det, han frågar liksom, var det hon någonstans, var det mina barn? Och till slut berättar ju patrullen utanför att barnet har ju dött. Alltså mamman har ju dränkt det här barnet.
Ja, det var så. Jag tänkte fråga varför det var livlöst.
Ja. Och det visar väl sig att det är någon form av psykos. Då, någon sån här förlossningsrelaterad psykos. Det är en sån tuff händelse. Den är ganska nyligen också. Men det är ju sånt som ja, du vet, svetsa samman, man har en debriefing-samtal på jobbet tillsammans med ambulanssjukvården, man bryter ihop lite till, man liksom får släppa på trycket. Man gråter som ett barn för man är så jävla upprörd och orättvist och man känner ju så här, så jävla synd om barnet. Och man känner också, samtidigt känner man så jävla synd om den här mamman som, den här psykosen kommer ju gå över. Och då ska hon leva med det här resten av livet liksom. Så där känner man ju också en, ja, det är ju bara ont i själen.
Du sa att man skruvar på locket, ja. Att man måste liksom tajta till där när man är på plats så att säga. Man kan bryta ihop, det sa ni, några sekunder, kramas, stötta upp och sen skruva på locket. Hur gör man för att skruva på det här locket då? Hur gör du? För
alltså, jag vet inte och jag skulle aldrig se ner på någon som inte kan skruva på det liksom, och inte samla ihop sig. Jag skulle ta hand om den personen. Men alltså jag har ingen aning. Man gaskar upp sig, man försöker och man får liksom fokusera. Jag har ett jobb att göra, det är liksom inte slut här utan vi måste ju köra vidare och få det hamn och liksom få ordning på, vi måste ju få ordning på det här på plats liksom. Vi vet ju inte riktigt vad som har hänt och det är liksom, ja, jag vet inte, man går in i ett arbetsmode liksom för att koppla bort det. För samtidigt är det ju sån jävla händelse som man inte kan ta till sig. Och det känns lite så att ibland får man skruva upp det här locket för att släppa till så att man kan hantera och bearbeta det liksom.
Du sa sen att ni satt och hade avlastningssamtal och liksom där kan man gråta ut och sådär. Hur viktigt tror du att kunna liksom så här, just göra det? Att då öppnar man locket helt liksom. Hur viktigt är det att göra det? För det är ju inte alltid poliser har gjort det innan.
Nej. Ja, jag har hört talas om det också. Men jag tror det är superviktigt. Fan, vi är inga maskiner. Vi är vanliga människor liksom. Vi ska ju kunna gå till jobbet några dagar senare också. Jag vet inte om jag ska förklara. Men man måste nog inse att vi är människor. Vi är inga superhjältar. Vi är vanliga enkla människor som emellanåt har ett jävligt tufft jobb. Så enkelt är det.
Jag tänker på, du är den här, du berättade att du jobbade i, du var en verkstadskille liksom innan, stod på verkstadsgolvet och nu så står du där och det är ju verkligen att gå från ja, det är ju arbetaren som plötsligt är tjänstemannen då lite grann och, men du är ändå den personen som du alltid har varit.
Ja.
När du sökte och tänkte så här, men jag vill göra någonting annat, Tänkte du på att de här situationerna också skulle kunna dyka upp? Alltså,
tänk på den som du berättade om nu.
Ja, som ett spädbarn som är dränkt till exempel. Har du haft det som en...
Ja, absolut. Man, det är ju en mental förberedelse man har. Mm. För det är väl ungefär, när man har egna barn också, det är ungefär det otäckaste man kan tänka sig.
Mm.
Så där någonstans, jag tror att man... Eller jag tycker att man ska tänka tanken att det här kommer att inträffa. Alltså döda människor träffar ju på, mördade människor. Allt sånt. Men där finns det ju en mer logisk förklaring.
Mm,
alltså exakt. Någon har tagit en överdos. Ja,
just det.
Lite självförvållat om man ska se rent krasst. Tragiskt men självförvållat.
Mm.
Morden där är ju samma sak också. Där kan man känna en viss orättvisa. Liksom, att den här personen... borde ha fått leva längre än vad den gjorde.
Mm.
Och där kan man känna en frustration och man kan bli jävligt förbannad också.
Jag tycker det är jätteintressant, för att jag också har försökt förklara det där någon gång, att du pratar om logisk förklaring och sådär, och man pratar om att se döda människor och sånt där. Men om en bil färdas i en hög hastighet och kör in i ett broräcke eller i en vägg, och så är det inte en trevlig syn när man kommer fram.
Nej.
Men det är väldigt logiskt. Alltså ja. Det är ju väldigt logiskt att man skadas väldigt mycket om en bil åker in i en vägg.
Mm.
Men att någon bränner ett barn med en cigarett, en glödande cigarett. Eller sånt, för mig tycker jag har skruvat det i mitt huvud ganska mycket. När människor gör saker som inte jag kan förstå. Som för mig är totalt ologiska. Och det kan jag tycka har varit jobbigt ibland. Och, så jag kan verkligen förstå den tanken du har med logiken där. Sen måste jag bara få fråga också, för att runda av den här historien som är väldigt tragisk. Men du sa barnen, det fanns fler barn. Vad hände med dem?
Alltså någonstans i det här kaoset som har rått, så har en sån här den här kvinnan har gått upp till en granne och frågat mitt i natten om inte hon kan vara barnvakt. Och de här två barnen, så två barnen var uppe hos en våning upp då, helt enkelt. Så det var ju otroligt skönt. Och jag får bara lägga till en grej också.
Absolut. Där,
jag tänkte på det, efter debriefing, man åker hem, du vet, jobbar natt, kommer loss från station runt 12 någon gång. Otroligt mentalt svag själv, skulle jag säga. Man åker hem, det bara fortfarande snurrar i huvudet, man är supertrött. Kommer hem till min sambo och fan, hon uppskattar inte mitt yrke alla dagar liksom.
Nej.
Du vet, avrapporteringsövertid, man kommer hem sent, man har lovat saker och kommer inte hem i tid. Fan, då kan man få mycket utskällningar alltså. Men när det väl är såna här grejer, alltså sån jävla klippa, och liksom lyssnar, kramar om en, förstår liksom.
Mm.
Och det tror jag man behöver.
Mm. Det är också fantastiskt att ha tillgång till en sån person också, som tar tag i såna grejer när man behöver en jävla björnkram.
Men så är det.
Det är inte alla som har det tyvärr heller.
Nej, så är det. Och det, jag tror man kan behöva det.
Ja, det är jag helt övertygad om.
Och alltså jag... Det är ju samma sak. Man har ju mycket med sina kollegor. Alltså, du vet, du kan avlasta och vi kan ju prata öppet. Liksom. Det är ju inte den här macho-grejen längre. Utan fan, mår vi dåligt, oftast så pratar vi med varandra. Liksom. Man bollar ju där fram och tillbaks. Så att det där tror jag är ganska borta. Vi inser att vi är inga övermänniskor. Vi är vanliga människor som får se en del hemska saker. Vi måste bearbeta det, annars kommer vi nog inte... då kommer vi inte klara det själva.
Nej.
Om vi börjar supa eller ta liv av oss eller vad vi gör för någonting.
Du sa en intressant grej också i början av den här historien som jag fastnade lite för, som jag tycker är lite spännande. För att man bondar ju mycket om man jobbar med folk, man sitter med bilarna tillsammans, man vrider och vänder både på det liksom polisiära i yrket, men också privatsaker. Min uppfattning var att man kom bitvis vissa personer otroligt nära. Men du sa att när ditt yttre befäl bara öppnade liksom upp radion, så hörde du direkt på hans röst.
Ja.
Att nu är det allvar liksom.
Ja.
Och det tyder väl på att man känner varandra ganska bra ändå. Om man har jobbat ett tag ihop.
Ja, men så är det ju. Så är det ju. Och det kan vara flamsigt och tramsigt ibland. Men liksom när det väl hettar till. Då hör man ju ofta en anspänning i rösten. Hos, om det är någonting som är riktigt allvarligt. Då hör man ju det direkt. Alltså. Det är inga tveksamheter.
Men om man går, för det tycker jag också är intressant, om man går från det här djupt allvarliga och tragiska som du precis har berättat, och du säger just det flamsigt och transit, för man går ju egentligen mellan de delarna, och de är också viktiga på jobbet, att få liksom, att få vara lite flamsigt och transit med sina kollegor också. Skulle du hålla med om det?
Ja, men absolut. Absolut. Det är en del utav. Alltså, du vet, man är professionell när vi bemöter folk. Och ibland, du vet, man hoppar in i bilen. Och fan, ibland behöver man, ja, men du vet, skratta lite. Man behöver liksom prata ut så. Det är ju liksom, det är en del utav. Alltså, samtidigt som vi pratar om jävligt tragiska saker och har liksom egen debriefing med sin kollega, så har vi ju otroligt fåniga grejer för oss också. Alltså, det är ju, ja, men det är högt i tak i radiobilarna liksom. Så enkelt är det. Men det viktiga är liksom, för vi är ju vanliga människor och vi är flamsiga och tramsiga. Vi är ledsna och vi gråter. Men samtidigt förväntas vi vara professionella när vi ingriper och jobbar som poliser. Och det tycker jag att vi är.
Om du går tillbaka till det där beslutet som du tog, när du tänkte så här, men jag skulle vilja kanske göra lite skillnad, så här, jag har gjort det här nu, gjort de här reservdelarna och fixat och trixat. När du tog det beslutet, är det någonting du har ångrat idag, eller känns det bra?
Nej, alltså jag ångrar ingenting. Det är liksom det bland det bästa jag gjort i mitt liv. Och liksom kliva in på den här banan och den här karriären. Jag brinner för mitt jobb. Jag älskar verkligen mitt jobb. Så nej, jag ångrar inte en dag.
Nej.
Och jag jobbar i 13 år. Det finns, jag sa det, jag brukar säga det säkert några gånger i veckan, men att ja, men nya aspiranter som har, du brukar säga det, att liksom, jag jobbar i 13 år och jag har inte haft en dag med att jag har ångest för att jag ska åka till jobbet liksom. Och det kommer jag ihåg när jag jobbade på ett tidigare jobb, du vet, söndag, fan, nu är det 7-4 liksom, i en vecka innan det är helg igen. Kunde liksom nästan vara sömnlös för att man skulle jobba dagen efter.
Mm.
Alltså, inte en dag. Då. Nej, det är världens bästa jobb.
Bra reklam. Bra reklam.
Ja, jo. Ja, men det är det.
Brukar alltid runda av med kanske lite mer lättsamt då, men det är ju precis som du nämner här, att det är ju lite livet också. Jag menar, allt från det här djupt bottenlösa, mörka, tragiska, som ett spädbarn som är dränkt av sin egen förälder, till det här tramsiga. Det är på något sätt där vi pendlar genom livet, oavsett vad vi jobbar med. Våra nära och kära råkar ut för saker och ting, och ibland har vi bara så jävla lattjo lajban. Och det är ju det som gör livet både spännande, tragiskt och utmanande, kan man väl säga. Men ibland så kan man ju tillföra lite underhållningsliv, och jag brukar ju alltid fråga vad mina gäster tycker om polisfilmer. Vet inte om du ens om du kikar på några.
Alltså, jo, alltså jag skulle säga, om man ska polisera, så skulle jag säga The Wire, det är liksom, men den är ju sagt säkert utav, var det sent, 197 avsnitt.
191. Men det är inte alla som har nämnt det, men en del har ju nämnt det. Det är ju en fantastisk serie.
Ja, det är ju det. Och sådär, men alltså det här med flamsigt och tramsigt är min grej. Alltså, jag uppskattar ju Family Guy.
Oh.
Och det är ju mörkt och lite sjukt, men alltså det är riktigt kul.
Det är riktigt kul. Det är ingen som har kastat in Family Guy förut.
Nej, jag vet.
Det är inte klockrent polisiärt, men det uppskattar jag, för det behöver det inte vara. Men det är ju riktigt bra. Alltså, de här, de gör det så snyggt med alla tillbakablickar och allt klipp liksom där i den. Väldigt roligt, väldigt proffsigt. Men polisfilmen är något, jag tänker på Wire är ju väldigt den speglar ju liksom både poliserna och de kriminellas värld på ett väldigt bra sätt. Mm. Är det därför du uppskattar den, kan jag tänka mig? Att den är...
Ja, det tycker jag. Alltså, sen så den här... jag kommer inte på namnet, men den här svenska serien...
Tunna blå linjen.
Tunna blå linjen. Mm. Den kan jag rekommendera också.
Mm.
Och speciellt då för att jag tycker att de fångar, du vet, utsättningar. De pratar fan som vi gör i radion.
Jo, men de där pikarna alltså, också lite på utsättningen. De kommer in och någon sådär, och det som hände igår. Det känns, tycker jag, som om det skulle kunna vara for real.
Ja, men precis. Så, nej, men alltså... Ja, jag uppskattar den. Jag tyckte den var bra.
Mm, kul.
Så, ja.
Det lär nog komma en...
Säsong två, eller?
Ja, jag tror det. Jag tror jag läste någonstans också att det är någon säsong två på ingång där. Ja, för det är ju också... Som svensk polis är det svårt såklart att se svenska polisfilmer. Och det är ju sällan de filmar när någon sitter och avrapporterar.
Nej, men precis. Och det är ju liksom... Ja, har du gjort ett ingripande, då är det halva passet liksom. Ja. Eller en tredjedel av passet liksom. Ja. Så att, och det är inte så skitkul att titta på. Nej. Kanske.
Vi sitter på ett hotell någonstans i Stockholm just nu. Du vet, jag är på någon utbildning någonting, men det kanske, jag vet inte om det är hemligt eller om det är...
Nej, det är inte särskilt hemligt.
Nej, det är inte hemligt. Nej. Nej.
Jag jobbar ju civilt och jag jobbar ju med spaning och liksom... jag har inte tappat sugen på mitt jobb, men brinner ju mycket för det jag gör. Just med civilt och med spaning och har faktiskt fått gå en kurs här uppe på Sörentorp, så det är back to basic lite, en utbildarkurs då i nationella ingripande konceptet som det heter, det är som spaning då, så att det ska bli intressant att få utbilda andra människor i det.
Ja, ah, du blir utbildad för att bli instruktör så att säga, i det här i spaningsarbetet. Ja, det är kul. Vi ska inte avslöja några spaningsmetoder här i podden, men spännande. Jag har gått någon sån här utbildning också. Jag har gjort bort mig på någon sån utbildning också, nämligen. Det kan vi ta vid ett annat tillfälle här. Jag kan berätta det. Jag kan berätta det i Patreon-avsnittet.
För ja, du,
Så vi hörs där. Stort tack Per Emil, oerhört intressant att höra din historia också.
Ja, tack.
Tack för att du har lyssnat. Nu är Snutsnack över för den här veckan. Tack Per Emil för att du gästade. Nästa vecka kommer ett mycket intressant avsnitt där Therese gästar. Jag ska inte avslöja någonting, men drömmen om att bli polis vid 11 avslutades på ett väldigt tråkigt sätt för Therese. Men mer om det i nästa vecka. Och ha det jättebra till dess. Vi ses på sociala medier eller på Patreon. Hej då!